Låt oss be. Himmelske Gud och Far, vi kommer inför dig i Jesu Kristi namn. Tack att vi får göra det. Vi ber om att du sänder din helige Ande. Vi lyfter våra händer upp till dig i beroende och avhängighet till dig. Om att du gör ditt verk med oss. Att du kunde få hindra djävulens angrepp på oss. Och att du, Jesus, kunde få stråla fram klart för oss. Värm våra hjärtan. Styrk oss i tron på dig. Och så få se vad du vill med våra liv. Och att vi har ett himmelskt mål i vänte. Herre, välsigna var den som sitter här. Och hjälp mig som ska tala ditt ord. Att det får vara rätt. Att det får vara gott för oss som är här. I Jesu namn. Amen. Då är det alltså timme nummer 4 och nummer 5. Som handlar om Josva, personen Josva. Och i två bilder här. Första timmen vi hade på måndagen så var det de två händerna som får vara symbolen för det som vi talar om då, nämligen kampen mot Amalek. Och där Moses står på en höjd och räcker upp händerna, och så länge händerna är uppräckta så går det gott för Josva och hans män när de krigar. Men när händerna sjunker så lider de nederlag, och som visar vårt stora beroende av Gud. Och så är det den där märkliga bilden av en gräshoppa. Vad har det att göra i bibelundervisning egentligen? Men det är det här gräshoppekomplexet som vi pratade om igår. För när spejden har varit inne i Kanans land och sett kämparna, de där stora skrämmande krigarna, Anaks barn, så säger de att i förhållande till dem så var vi som gräshoppor. Vi var ju ingenting. Och till och med Anaks barn såg på oss som gräshoppor. Och det kan nog vara sant. Vi är små i oss själva. Och när vi möter både djävul, när vi möter problem, när vi möter motstånd, så kan det vara stora, reella bekymmer och problem och fiender som faktiskt är stora i förhållande till oss. Men som Guds barn, skapade till Guds avbild, när vi har Gud på vår sida, så behöver vi inte se på oss själva som gräshoppor. Då kan vi istället få säga som Josva och Kaleb: låt oss äta de här fienderna som bröd, säger de. Så fienderna som bröd. Inte för att de var så stora och starka Israels folk, men för det Gud stred för dem. Idag så ska vi följa Israels folk när de kommer in i Kanans land. Så först när de sänder in spejdare på nytt, och det är ganska intressant, vi ska stanna inför det. Varför sänder de in spejdare en andra gång? De har gjort det tidigare, och första gången de gjorde det så var det inte särskilt vällyckat. Nu gör de det igen. Vad är forskeln? Och så kommer de över Jordan, och de kommer till Jeriko, och de intar Jeriko. Och så är det också synd in i bilden där, som gör att nästa erobring av byn Ai misslyckas, för det är synd i folket. Och så någonting till slut om gibeonitterna och deras bedrag. Men vi börjar alltså med Josva. Vi läser kapitel 2, vers 1 och vers 23 och 24. Josva, kapitel 2. Är det lite klang i lyden? Josva 2 och vers 1. Josva, Nuns son, sände hemlig 2 spejdare ut från skitten och sa: gå av sted och se dere om i landet, och särskilt i Jeriko. De gick då av sted och kom in i huset till en horkvinne som heter Rahab, och där övernattade de. Och så är det här en otroligt viktig och spännande text som nu följer. När spejdarna tar in hos Rahab. Och det samtal som de har och hur hon beskyddar dem. Och löftet som Rahab får om att bli spart. Om det röda snoret som ska hänga ut från vinduet. Men vi väljer faktiskt att hoppa över det. När vi nu snackar om Josva. Och så går vi till vers 23 och 24. Så väntade de två männen, alltså spejdarna, tillbaka och gick ner från fjället. De satte över älven och kom till Josva, Nuns son, och fortalte han allt det som hänt dem. Och de sa till Josva, Herren har gitt hela landet i vår hand. Alla landets inbyggare håller på och förgå av frykt för oss. Igår så snackade vi om att Israel företog en spejdetokt, nummer en. Och nu gör de samma sak en gång till. Spejdetokt nummer två. Var det så lurt? Och varför gör de det? För de visste väl redan allt som de skulle veta om landet. Men det är likväl någon forskeller. Det första är att det står om att Josva sänder ut spejderna i hemlighet. Så kanske att han har lärt sig av Moses misstag. Moses som gör det här verkar göra det här i stor offentlighet. Både sänder ut spejden i offentlighet och spejden kommer tillbaka och avlägger rapport i offentlighet. Men Josva gör det här i hemlighet. Och så ger Josva inte samma instrukser som Moses gav. För som det huskar från igår. Så sa Moses att de skulle säga, är det bra eller dåligt landet? Är det starka eller svaga fiender? Är på en måte jorden i landet? Är det ett fruktbart land eller ett magert land? Så där i ligger på en måte ett frö till vantro. Medan Josva, han ger väldigt diffusa instrukser. Han säger helt enkelt, se det om i landet. Och se särskilt hur det är i Jeriko. Så se det om. Bara ta en glutt. Lite sån öppet hur den där. I en av de kommentarer som jag läser det här säger det att det ordet som blir brukt för spejdare också i en annan sammanhang kan betyda hemliga budbärare. För det finns en text senare från andra Samuelsboken 15 vers 10. Som handlar om den här förbindelsen när Absalom, Davids son, gör uppror mot David. Så står det i andra Samuelsboken 15:10. Och Absalom... Och Absalom sände i hemlighet folk omkring i alla Israels stammar och sa, när dere hörer hornet lyde så ska leder si Absalom är blivit konge i Hebron. Och här finns det en koppling att det att vara spejder var inte alltid nödvändigtvis att man skulle måtte spana och inhämta information. Men det kunde också vara uppgaven att faktiskt dra av sig det och komma med ett hemligt budskap eller hemlig information. Och när vi nu läser texten, eller som vi har inte läst den texten, men jag tror de flesta av oss känner till texten om Rahab, om spejderna som kommer till Rahab. Så kan man fundera på, är det något av det som är hänsikten med spejdernas tokt och särskilt som ska till Jeriko? Är det faktiskt för att dela med sig av information till Rahab för hur hon ska kunna bli räddad? Och alla de som är i hennes hus? I vart fall den kommentaren som jag har läst säger att kanske det faktiskt är huvudhänsikten. En möjlighet till räddning för folk som är där. Det kan vara lite spekulativt men det är en möjlighet. Men den andra möjligheten är att spejderna ska dra in i landet för att faktiskt få en försmak av den seger som väntar dem. För när de kommer dit så berättar Rahab att vi har hört om allt det stora som israeliternas Gud har gjort. Vi vet om hur han delade Röda havet och folket fick gå torrskodda igenom. Och folket är livrädda. ni, Gud har gett er landet i er hand. Det får de höra. De får höra att det här landet är redan ert. Det är nästan, det är bara att komma och ta det. Gud har gett er hand. Så vi kan se att det verkar som att hänsikten med spedetåg 1 och spedetåg 2 är väldigt forskjellig. För när Josua sänder in spejderna så är det inte i tvil om att Gud har gett landet. Men kanske att det snarare är bara en uppmuntring till folket. Gud har aldrig gett landet. Folket är rädda. Det är i Guds hand. Men kanske vi kan ta med bägge de två tingarna. Kanske att perspektivet av att advara Jerikos inbyggare finns där. Och en försmak av sägaren. Och så får de komma tillbaka och vittna för Josua. Och kanske för senare för fler i folket. Detta landet, det ska vi få äga. Men Israels folk är fortsatt på östra sidan av Jordanälven. De ska gå in i landet. Och på kartan som är här så har jag markerat den plats som Israels folk mest sannolikt gick över. Som ni ser här, den röda markeringen där. Och då ska vi läsa den ganska speciella texten. Det är en ganska lång text, så vi ska läsa ett avsnitt från Josua kapitel 4. Josua 4, vers 21-24. Och när vi läser den texten så har folket aldrig kommit över. Men här får vi en förklaring på det minnesmonument som de bygger i Gilgal. För det första rastplatsen efter att de har kommit över Jordan. Så står det så här. Och han sa till Israels barn. När barnen deras i framtiden spör sina fedre. Vad är detta för steiner? Då ska dere fortälla deras barn om detta och si. På tört land gick Israel över Jordan här. För det Herren, deras Gud, låt Jordans vann törka bort föran dere till dere kom över. Like som Herren, deras Gud, gjorde med Röda havet, som han låt törka bort föran oss till vi var kommit över. Detta gjorde han för att alla folk på jorden ska känna att Herrens hand är stark och för att dere alla dagar ska frykta Herren, deras Gud. Israel får ganska bestämda instruktioner. För att komma över Jordan så ska de följa ett bestämt mönster eller bestämda instruktioner. För på den här tiden så var Jordan översvämmet. Den hade nått sin på en måte högsta nivå, vannivå. Folket ska för det första helge sig. Och det står inte uttryckligen hur de ska göra det. Men tidigare i andra Mosebok när folket är nedanför Sina i fjället. Och Gud lovar att han ska komma ner och Moses ska få komma upp på fjället. Så ska Israels folk helge sig. Och det innebär att folket ska vaska sina kläder. Och det står också om att de ska inte ha samleje. Alltså de ska inte ha sex. Eller det står uttryckligen att en man ska inte röra en kvinna. Så de ska förbereda sig. Och det att vara heliget betyder att vara annorledes. Det är faktiskt så att själva ordet till det att vara helig handlar egentligen om att kutta av någonting. Så hvis vi nu tänker ett brutalt exempel. Hvis vi kuttar av min arm och så lägger vi min arm här borta och så går jag tillbaka hit. Så är den avskild. Och i en betydelse så är den helig för den är separerad från någonting annat. Och Israels folk ska nu helge sig. De ska förbereda sig därför att det som nu ska ske är någonting stort. Det är någonting viktigt och någonting avgörande i folkets historia och i deras liv och i det möte som de ska få med Gud. Så får de instruktionen om att de ska följa paktskisten. Paktskisten, i den så låg ju stentavlorna med de tio bud, Arons stav. Och där låg en kroke med manna. Och det var ju paktkisten som var centrat för Guds helighet inne i tabernaklet, i det allra heligaste. Där inne står paktkisten. Där är det bara ypperste prästen som har lov att gå in en gång om året med blod. Nu är det paktkisten som prästerna ska bära ut, som folket ska följa. Men det står i texten om att de ska hålla en avstånd på cirka 1 kilometer. Så paktkisten ska gå framför dem. De ska se den långt, långt på avstånd. Dels för att det har någonting med Guds helighet att göra. Och det ser vi på flera platser i Bibeln att människor kan inte komma helt nära Gud. Vid ett tillfälle så står det om att paktkisten var i färd med att tippa. Och så är det en som störtar fram för att hindra den från att rätta i backen. Och det står faktiskt om att han dör på stället. Fordi han kommer i kontakt med Guds helighet. Det betyder inte att han blev förtapt. Det kan gott vara att den mannen blev frälst. Men så nära när människor kommer i närheten av Guds helighet. Så de skulle ha ett avstånd till paktkisten på 1 kilometer. Och det var också begrundelsen kommer för att folk ska veta vilken väg de ska välja. Gud måste gå först. Så att de vet var de ska gå. För det står i texten, dera känner icke vägen här. Dera har aldrig varit här tidigare. Därför så måste Gud gå först. Han visar vägen. Så kommer prästerna som bär paktkisten, de stannar mitt ute i Jordanälva. Eller när de går ut i vannet, så stoppar vannet. En by längre norrut som heter Adam eller hur man uttalar det. Där uppe stansar vanntillförseln och så med en gång prästerna och paktkisten kommer ut. Och så blir det torr mark. Och så står prästerna mitt ute i Jordan medan folket då får gå över. Och så får hela folket gå över och så ger Gud befaling om att från Jordanälva, där det nu inte är något vann, men där det är tört, där ska de plocka upp 12 stenar. Och de här stenarna ska de ta med sig till den första rastplatsen som de har, och det är i Gilgal. Och där ska de då bygga upp ett steinröse, eller ett monument. I tillägg, så det är som att Josva inte helt tänker att det här är helt nog. Han tänker att, det här är så speciellt det nu Gud gör. Att vi måste göra någonting mer. Så han bestämmer sig för att vi också tar 12 stenar i Jordanälven. I älven, och så bygger vi upp dem som ett monument mitt i Jordanälven. Så varje gång det var lite vann i Jordanälven. Så kunde de stå där och plötsligt så såg de. Så rart. Mitt ute i vannet så är det liksom en hög med stenar. Var kommer de ifrån? Kunde Josa säga. Det var jag som lät sätta upp dem där. Men det var inte jag som ska äran för det. För det var Gud. Som är med stark hon som när han med sin paktkiste var mitt ute i Jordanälva så stoppade vattnet. Och vad är hänsikten med det här? Jo, hänsikten är det att folket kan komma in i Kanans land. Det är ett Guds under. Det är ett Guds under, det är inte av egen kraft, det är inte av eget initiativ. Men det är ett Guds under som gör att de kan komma in i Kanans land. Och så är det en annan sak. För att jag säger någonting om det så ska jag spöra dig det. Hvordan kan vi se mission i det här? För det här är en missionstext. Snack med varandra lite om det. Och vis gärna i Bibeln i tillägg. Var kan vi se att detta är mission? Ja, har det någon förslag eller tankar runt detta? Hvordan kan detta vara en missionstext? Är det helt upplagt? Så därför ingen som kan svara? Eller var det väldigt vanskligt? Så därför som ingen törde svara? Ja.
Ja.
Sten är ett ganska bra material också, så det håller sig länge, så när folk kommer förbi där så blir det ett vittnesbud om att här var det något som skedde. Ja.
Men en slags missionsbefaling idag med att när mannen kommer och spör, då ska de fortälla om Guds under och dela om vad Gud har gjort.
Fint. Fortell barna. Det här är inte bara en obelisk. Det är någonting mer. Ja. Gud kan öppna en ny väg för att kunna förkynna evangeliet. Jag tänker också på det som står i vers 24. Detta gjorde han för att alla folk på jorden ska känna att Herrens hand är stark. Och för att dere alla dagar ska frykta Herren deras Gud. Alltså Gud har faktiskt det som en hensikt med den här övergången över eller genom Jordan. Att folket, inte bara Israels folk, men alla jordens människor ska få höra om det här. Därför att det här tror jag blev en snackis. Det här var inte det som skedde varje dag. Plötsligt så, när det är massor vann i Jordan, plötsligt så kan ett helt folkslag med i vart fall 40 000 soldater gå genom Jordan. Det var någonting som spred sig, som blev ett vittnesbörd om att Gud har kontroll, Gud har makt. Och denna guden och ingen annan är värd att frykta. Och det här är så viktigt att vi har med oss, därför att när vi läser om Israels folk och tänker på Israels historia, och vi tänker om utgången från Egypt och Guds utvälgelse av Abraham, så tänker vi så fort att Gud har bara en tanke, ett hjärta för Israel. Gud bryr sig bara om Israel. Men varför väljer Gud ut Abraham? Det är för att Abraham ska vara ett verktyg. Ett verktyg som Gud kan bruka i sin hand för att kunna välsigna hela världen. Eller hvis vi tänker på hensikten med plagorna i Egypt. Var det bara för att farao han var som vansklig nöt att knäcka? Gud liksom klör sig i skägget och lurar på vordan så jag kunna få folket ut ur Egypt. Och så prövar han den plagen. Så, det går inte, så ändeligt kommer han till den tionde plagen. Och då kommer han på, yes, det här var det. Det första fötter ska dö. Det är på en måte lösningen. Nej. Gud har all makt. Om Gud hade velat att Israels folk skulle komma ut samma dag som Moses och Aaron kom dit, så hade folket kommit ut. Men det står faktiskt i Bibeln, i andra Mosebok, att hemsikten med plagorna var att både Israels folk och Egypterna och hela världen skulle förstå att Gud är Gud. Skulle få erfara att Herren är Gud. Så mitt i de plagorna som är plager, plagsamt, tungt, så hade Gud en missionerande hemsikt. Han ville att folk skulle få erkänna och se att Gud är Gud. Och när Israels folk sedan drar ut ur Egypt, så är det faktiskt en flock av människor som följer med Israels folk. De har säkert forskjellige motivation till varför de följer med Israels folk. Men jag tror att några av dem hade verkligen fått lära känna Israels Gud. Så Gud brukar sitt folk som ett verktyg för att kunna välsigna hela världen. Och så är det med Jesus, föds i Israels folk. Men det var inte bara för judarna, men också för hela världen. Något mer om övergången över Jordan. För Josva här drar parallellen mellan när Israels folk går genom Röda havet och när de går genom Jordan. Och så är det en parallell här. Men hvis vi först ser på det som sker när Israels folk går genom det röda hav, så är det så att de har farao och slaveri i ryggen. Och så har de det röda hav föran sig. På andra sidan har de örken och frihet. Och så säger Gud till Moses, räck ut din stav. Och så räcker han ut sin stav. Och så delas havet. Vad tror ni att Israels folk tänkte då? Tror du att de stod väldigt tvilande där och funderade på, nej, jag vet inte, jag tror inte jag vill göra det här alltså. Nej, jag tror att när de såg möjligheten, när havet delte sig, så bara störtade de över. För de hade krigare i ryggen som ville ta livet av dem, eller i bästa fall bara ta dem med tillbaka till Egypt som slaver. Så de hade mot en trussel i ryggen som bara tvingade dem över. Du behöver inte ha särskilt stort mått av tro för att komma över där. Men det som är situationen vid Jordan är på en måte det motsatta. För de har en örken som för så vitt inte är så tilltalande. Eller de har varit i örkenen i 40 år. De har frihet. Och på andra sidan Jordan, så vi husker spejdarnas rapport, på andra sidan så är det kämparna. På andra sidan så är det de här byarna som har stora murar. Och om Herren inte strider för oss, så är det ju ute med oss. Så när Guds ark kommer ut och Gud delar Jordanälven, så är det ett mycket, mycket större spörsmål om tro. För när de har kommit över Jordan, så är de inne på fiendeland. Då kan de inte klara sig själva. Då är de fullständigt avhängiga av att Gud är på deras sida, att Gud strider för dem. Det är helt upplagt när Israels folk går genom Röda havet, så är det Gud som delar havet. Men likväl så kanske det är någon som vill tänka att ja, men det var Moses som gjorde det, och det var Moses magiska stav. Men nu är det inte staven längre. Nu är det Guds paktkiste. Gud är där. Gud har gått framför dem. Gud går framför dem in i det som är okänt, in i det lovade landet. Han visar vägen, för han säger: ni har aldrig varit här först. Därför måste jag få visa vägen. Vi sang i sången på 168. Han för dig frälst över fjorden, helt fram till den himmelske strand. När döden sin brottsjö du möter, vill Jesus dra båten i land. Och i ett av Korinthierbreven så står det om Jesus som är den första grönen, eller första som har varit död och som har stått upp igen. Jesus har gått framför oss. Och i tro på Jesus så får vi möta döden och dödens flod. Och få också gå över den, för Jesus var där först. Och komma över på andra sidan, till himmelens gyllene saler. Nu har alltså Israels folk kommit in i det lovade landet. Och det här är viktigt, för det är uppfyllelsen av löftet till Abraham. Och nu ska vi ha ett litet hopp. Vi ska hoppa till Josua kapitel 21. Josua 21, vers 43-45. Slik gav Herren Israel hela det landet han med ed hade lovt att ge deras fäder. Och de intog det och bosatte sig där. Och Herren lot dem ha ro på alla kanter, slik han med ed hade lovt deras fäder. Ingen av deras fiender kunde hålla stand mot dem. Men Herren gav alla deras fiender i deras hand. Icke ett ord slog fel av alla de goda orden Herren hade talat till Israels hus. Det blev uppfyllt allesammen. Det har gått ganska lång tid sedan dess att Abraham fick löftet. Så i grova träck så kan vi tänka att Abraham fick löftet cirka 2000 år före Kristus. Och nu har det gått kanske cirka 650 år. Och så blir det här löftet uppfyllt. Och det säger oss någonting viktigt om att när Gud ger löften så kan det ibland ta väldigt lång tid. Det kan dröja länge. Och om vi tänker på det som har med Jesus att göra. Eller jag först det, ett eget land. Och det här att de fick ett eget land var så viktigt, för de behövde ett eget land för att kunna bevara troen och hoppet om Messias, att det skulle komma en frälsare. För djupet sett så är det det som är det helt essentiella i löftet till Abraham. Genom dig ska alla släkter på jorden bli välsignet. Och den välsignelsen handlar djupet sett om att Jesus får födas in i hans släkt, som kan lösa syndens problem. Som är den som är den stora slangenknusaren, som knuser slangens horde. och genomprätter vårt förhåll till Gud. Det behövs ett land där troen och hoppet och förväntningen till en sådan messias kan få leva kvar. Och därför behöver de ett eget land, och de behöver ett eget land utan alla andra folkeslagen som kan vara med och frista dem till synd, till avfall, till vantro, till falsk teologi. De behöver denna platsen. Och så går det ju faktiskt cirka 2000 år från det att Abraham får löftet om välsignelse till alla folkeslag och till det att Jesus föds i Betlehem. Varför säger jag det här? Jo, av flera grunder. Men en grund till det är också att säga att när Jesus har sagt "Se, jag kommer snart." Att Jesus kommer tillbaks på himlens skyar. Det är ett löfte som Gud har gett. Och det är lite mindre än 2000 år sedan som Jesus sa det. Tänker vi att han dröjer? Tänker vi att det har gått lång tid? Ja, det tänker vi. Men hvis vi ser Bibels perspektiv så tog det 2000 år från att Abraham fick löftet att Jesus kom. Och jag vet inte när Jesus kommer. Men hvis vi tänker 2000 år så kan det vara att när Jesus säger jag kommer snart. Ja, så kommer han väldigt snart. Nu har det snart gått 2000 år. Kanske att det är i Guds timeplan. Det vet inte jag. Vi behöver inte spekulera det. Och vi kan inte veta när Jesus kommer tillbaka. Men han håller sina löften. Ja.
Det börjar profiterat om Jesus är rätt i Adam och Eva. Då är det ju ännu längre.
Precis, precis. Det är helt sant. Så då är det... Och hur lång tid gick från Adam till Abraham är inte helt lätt att veta. Men det är i vart fall någon tusen år till där. Mm. Så Guds tidsperspektiv är annorledes än våra tidsperspektiv. Så det ger oss ny frimodighet till att stole på att när Jesus säger se jag kommer snart så kommer han att hålla det. Folket får nu komma in i Kanan och Kanans vile. Och efter att de har stridit mot många av folkslagen där så står de att de får vila, att de kommer till ro i landet. Och då ska vi gå över till Hebreerbrevet, kapitel 4, vers 8-13. Hebreerna 4, 8-13. Och den sammanhang som det här är att det står om folket som vi läste om igår som stannade på gränsen till Kanaans land men som inte kom in på grund av vantro. Men så står det så här då från vers 8. För hade Josva fört dem in till vilen, då hade icke Gud senare talt om en annan dag. Så står det då en sabbatsvile tillbaka för Guds folk. Den som kommer in till hans vile får du vila från sina gärningar, lika som Gud från sina. Låt oss då göra oss urmak för att komma in till denna vilen, för att icke någon ska falla efter samma exempel på vantro. För Guds ord är levande och virksamt och skarpare än något tveegget svärd. Det tränger igenom helt till det klöver själ och ond, ledd och marg och dömer hjärtets tankar och råd. Och ingen skapning är skjult för ham. Allt ligger nakent och bart för hans ögne som vi ska stå till regnskap för. Det som jag tror är huvudpoängen här att det är står om en sabbatsvile som jämstår. På en måte så får Josva senare föra folket in i landet. De får uppleva en vila i landet. Samtidigt så är det en sabbatsvila som också jämstår. Det är en vila som kommer. Och det står här om att vi ska få vila från våra gärningar på samma sätt som Gud vilade från sina. Och så står det om att vi ska göra oss urmak, eller vi ska kämpa för att komma in i den här vilan. För att inte någon ska falla efter samma exempel på vantro. Och i den här sammanhängen så kommer bibelordet om Guds ord in. För ofta så citerar vi Hebreerna 4:12, för Guds ord är levande och verksamt, det är skarpare än något tveeggat svärd. Men det är den här sammanhängen, ordets plats, för att bevara oss, för att leda oss in i den här sabbatsvilan. Och om det här är snack om himmelen eller om det är Guds rike, det kanske är båda delar. För att komma in i Guds rike, det är också att få vila från sina gärningar. För vi har en an, Jesus, som har gjort allt. Han har uppfyllt loven i vårt ställe. Och genom tro, utan gärningar, så blir vi rättfärdiga. Då kan vi sänka skuldrorna. Så kan vi slappna av. För du och jag får aldrig till kristenlivet. Det som Gud kräver av oss. Så kan vi få vila. För det Jesus har gjort i vårt ställe. Och så får vi vara iklädd i Kristus. Men så betyder inte det att okej, då kan jag bara sätta mig ner på en stol och göra ingenting. Som de säger, hackeback i skogen. För det är ofta som vi tänker, Gud har gjort allt, jag ska inte göra något. Ja, det är sant och det är inte sant. Det är sant på den måten att Gud har gjort allt för att frälsa mig. Och för att bli frälst så får jag bara ta emot Guds ord. Inte göra motstånd, men ta emot det. Och så kommer det att skapa tron. Och Gud genom sitt ord gör mig rättfärdig. För det Jesus stöder på korset. Samtidigt så har jag en bibel som är full av Guds ord. Guds uppmaningar, Guds förmaningar, Guds vägledning för mitt liv. I Efesierbrevet så står det om att Gud, han har lagt gärningar färdiga föran oss som vi ska få vandra i. Och det är många som syns att det är väldigt spännande. Och så funderar man så väldigt mycket på, undrar vad det är som Gud har förberett för mig. Och så tänker man liksom att ja, jag ska sitta här på min stol. Ja, Gud har gjort allt, jag ska inte göra någonting. Och så sitter man där på sin stol. Och så tänker man att så länge inte Gud skriver på väggen att jag ska göra något väldigt speciellt. Du ska resa till andra sidan av jorden och där ska du starta ett barnhem. Och hvis inte Gud skriver det på väggen, då kan jag sitta här på min stol och göra ingenting. Ska vi se. Nej, jag måste vänta på onden. Jag måste vänta på Guds ond som leder mig. Som drar mig upp ur stolen, som drar mig i ett snor och som bara får mig ut. Vad är Guds ond för någonting? Guds ond är i sitt ord. Det som står i ordet, det är Guds ord. Och Guds ond talar i ordet. Och i ordet så är det fullt av goda gärningar som jag ska få vandra i. Så vi som kristna, vi måste få lov. Och på ena sidan tänka, Gud har gjort allt, jag ska inte göra någonting. Amen. Han har frälst mig. Han har fört mig över från döden till livet. Fört mig över Jordan. Han gick först, jag fick komma efter. Guds nåd. Men samtidigt så har inte Gud kallat mig till ett passivt liv där jag bara ska sitta och göra ingenting. Men ta Guds ord på allvar. Älska det nästa som dig själv. Som på ordentligt. Börjar vi göra det så blir man ganska svett, för då är det ganska mycket att göra. För att bli frälst? Nej, jag ska inte göra någonting för att bli frälst, för Jesus har frälst mig. Slapp av. Och det är inte det du blir målt på, hur mycket du älskar till nästa. Men ta emot Jesu kärlighet. Och så gå ut och visa den kärleken till din nästa. Och akkurat nu så är det här som är mina nästor. Sen utesluter inte detta att Gud också kan skriva på väggen. Eller ge väldigt som konkreta ting som han lägger in över oss. Just efter du ska göra det och det. Det kan Gud också göra. Låt oss inte tänka att det är enaste måten som Gud förbereder gärningar för oss på. Jesus leder sitt folk in i sabbatsvilen. In i Guds rike, in i evigheten. Då tar vi pause till 13 minuter på 11.